Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det här är en podd från L.
Idag i Underhuden är Ida Therén här. Vem är hon? Men hon är en otrolig författare och skribent. Ex-modell. Hon har drivit klubb. Och jag har alltid tyckt att hon har varit så cool. Och så tänkte jag, hon har faktiskt skrivit en ny bok. Kom hit och sätt dig i min soffa, Ida Therén. Och välkommen till Underhuden.
Underhuden. Med Kakan Hermansson.
Det som är gemensamt för de flesta av mina lyssnare är att de är feminister liksom. Mm. Och att de tycker att det är intressant med olika kvinnoöden eller andra personers öden.
Just det.
Och du är ju liksom en sån intressant person.
Jag är ett öde.
Du är ett öde, ja, men du är också en sån person som jag gillar, för att man får typ inget grepp om dig.
Mm.
Men inte så att jag blir inte stressad, utan jag njuter med bara Ida, den jävla vilden.
Ja, jag är fan en vild.
Kommer du ihåg, vilket år var det du och jag gjorde omslag på DN ihop?
Alltså det är så fett, för det var 2010 och nu är det 2020. Och det är också wow. Samma år som jag började skriva boken. Så det är 10 år precis.
Wow. Och jag kommer ihåg att jag kom dit och jag trodde typ att det skulle vara som en sån, alltså porträtt. Så jag hade liksom, men jag kom typ säkert dit i några sådana mjukis och tänkte att det inte skulle synas.
Mm.
Nej, så då var det ju helbild och jag hade liksom bara strumpbyxor på mig, så jag fick låna någon slags sjal typ. Och då var det du och jag, Daniel Adams-Ray, Lina Thomsgård.
Ja.
Var det bara vi?
Ja, det var vi som var på omslaget.
Och varför var vi det?
För att det var Stockholms hjältar det året. Jag var nummer 8, kommer jag ihåg. Eller har fått för mig i alla fall att jag var nummer 8.
Va? Ja, jag var typ... Jag vill tro att jag var nummer 2.
Ja, det var du säkert.
Vem var nummer 1?
Kan det vara Lina, kanske?
Ja, kanske.
Jag vet inte. Men alltså, jag tänker att det var ganska profetiskt av... Vad heter han som gjorde det här utvalet?
Var det säkert Axel Björklund?
Axel Björklund. Mm. Han har verkligen en blick, alltså. Mm. Han visste att det var något med oss. The star quality. Men alltså, jag tog ju 10 år på mig att leverera, men...
Men vad hade du för relation till skrivande då?
Alltså jag har ju drömt om att bli författare sedan jag var 4 typ. Jag har varit väldigt, väldigt målinriktad hela tiden.
Och varför det?
Alltså det undrar jag också.
För att det verkar skitjobbigt.
Det är skitjobbigt. Och jag önskar verkligen att jag har haft något annat som var lite mer enkelt och kommersiellt gångbart. Typ.
Du menar till exempel att vara modell? Det är väl enkelt och kommersiellt gångbart.
Fast det var faktiskt inte alls enkelt.
Nej, inte enkelt.
Skriva nästan enklare, för då kan man i alla fall... Man gör någonting och så får det en konsekvens.
Ja.
Och det är inte så att man kastar ut saker i intet, liksom.
Nej, sitt utseende.
Man går på en casting och så bara händer ingenting.
Nej, fy fan.
Men skriver någonting så finns det i alla fall skrivet någonstans. Mm.
Men hur började du med ditt skrivande?
Jag började som jätteliten. Alltså skrev, jag hade en egen tidning som barn, Idas bästa.
Och jag älskar att
alla... 4 år.
Ja. När du var 4?
Nej, alltså från typ 8 till
10. Alltså vänta, berätta mer om den tidningen.
Nej, men det var faktiskt ganska bra. Den hade krönikor, den hade ledare, jag skrev allt. Den hade också olika noveller i varje nummer, olika berättelser.
Som du kopierade upp?
Som jag skrev och kopierade upp och hade prenumeranter, 5 kronor per nummer.
Vem prenumererade? Ja, det heter
faktiskt en person som är författare nu, Magnus Utvik. Han var min pappas kompis i Värnamo där jag växte upp. Han var den enda så här, lokala författaren.
Nej, fy fan, vilken hjälte.
Mm. Och Thomas Lund som också var redaktör för lokaltidningen. Så där jag jobbade sen som tonåring. Så att jag var väldigt inställd. Och från att jag var typ 17 så var jag verkligen så här supermotiverad att skriva skönlitteratur. Det var det jag skulle göra.
Mm.
Så jag flyttade till Prag efter efter jag tog studenten. Och då hade jag också bott i Wyoming ett år som utbytesstudent. Mm. Och då var det för att skriva klart min bok som jag hade börjat på.
Alltså vilken dröm. Alltså, för jag ville verkligen flytta till Prag efter gymnasiet. För Prag var min favoritstad. Där brukade vi alltid... Vi brukade åka dit och spela handbollscup. Ja, jag vet, de här mickarna är sjuka i huvudet. Vi brukade åka dit och det var så billigt och det var så mysigt. Ja. Och det är en ganska liten stad som jag hittade typ överallt. Och, alltså, redan som ung så hittade jag typ alltså, med deras tram. Alltså man kunde vara var överallt. Och det har liksom på äldre dag blivit mina föräldrars favoritstad.
Jamen.
De åker liksom dit några gånger per år. Ja, inte nu då såklart, men... Men då tänkte jag, vad fan ska jag göra i Prag?
Skriva klart din roman.
Precis.
Vad det jag gjorde.
Men vadå, åkte du bara dit för att göra det?
Ja, alltså jag hade en kille då som jag fortfarande är god vän med. Och vi hade också ett band som hette Oklahoma Trio som släppte 2 album, By the Way, och en EP, By the Way.
All right.
Men jag sjunger inte så jättebra. Men jag skriver väldigt bra låtar och det var därför jag ville ha ett band. För jag ville skriva låtar och så var det ingen annan som kunde sjunga. Det var ju bara jag och han. Så då fick jag sjunga. Och så spelade han gitarr, han är jätteduktig på musik. Så vi flyttade till Prag, spelade med vårt band, hade lite så spelningar för typ 10 pers på olika ställen.
Olika sådana barer där ölen kostade 2 kronor.
Exakt. Goals. Och så var jag alltid på en engelsk bokaffär, för jag satt och läste och så.
Mm.
Och skrev, och till slut så han som jobbade där, så han ba, alltså ägde det, han bara, men du är ändå alltid här, kan inte du börja jobba här? Så då började jag jobba i bokaffären. Och fick så här 30 kronor i timmen eller någonting. Du vet.
Ja, men det var ändå mycket för att vara i...
I Prag alltså... var det mycket. Ja, så att då jobbade jag där och hade mycket kompisar och så. Många så här experts från typ England och USA och pratade engelska. Men sen på en spelning på någon bar med typ 5 personer i publiken var en av dem fotograf. Och så frågade han mig om jag jobbade som modell och då sa jag nej.
Vadå, hade du inte börjat med det då?
Nej, jag var ganska sen. Jag var 19.
Ah.
Och det var egentligen lite för sent. Det var därför det inte gick så jäkla bra för mig. För jag var lite för sen, tror jag.
Mm.
Men han bara, men ska du inte göra det? Jag bara, ja, det kanske jag kan. Jag kommer ju från Värnamo, det finns inga modellscouter i Värnamo liksom.
Nej.
Så jag bara, visst, jag är ju lång och så. Och då hade jag också väldigt kort hår. Alltså jag hade typ page. Och det var ju inte poppis bland. Man skulle ju ha långt, fint hår så. Och jag hade också färgat håret brunt. Jag var, och hade typ så här, aldrig något smink. Och du vet, raka mig inte under armarna. Alltså, jag passade inte riktigt in i den tidens modelltjej. Nej. Nu hade det kanske det funkat.
Mm. 100%. Då skulle det vara en Arvida.
Ja, alltså det är så jävla irriterande. För att hade det funnits sociala medier hade jag varit queen.
Men alltså, du måste också tänka på... Hade det varit så jävla kul?
Nej, alltså gud nej. Men jag var ju också lesbisk då, kom jag på. Och, eller förstod jag det som. Så jag liksom gjorde slut med min dåvarande kille och... vän och började bli ihop med olika tjejer och började jobba som modell och så skickade de mig till, det gick väl typ ett halvår sen, så skickade de mig till Shanghai som modell och så bodde jag i Shanghai 3 månader och det här liksom 2005 typ.
Men hur var det liksom att, är du född 86?
85.
Ja, men var det liksom, hur var, alltså modell-life verkligen var rätt vidrigt.
Ja, det var fruktansvärt.
Att de bara banta, ja. Bo med massa tjejer som typ hatar varann.
Nej, fast det gjorde de inte. Nej. De var rätt gulliga tycker jag ändå, tjejerna. Det är ganska många smarta tjejer som blir modeller. Alltså,
för det kan jag tänka mig.
För att bli framgångsrik behöver man vara rätt smart. Alltså man kan inte vara dum, man kan inte vara korkad för då ryker man rätt snabbt. Man kan ju bli utnyttjad och så, det är ju inte bra. Men för att lyckas behöver man vara ganska skarp. Typ.
Hur var lebbscenen då?
Jag träffade en kvinna där i Kina, men det är lång historia. Men en kinesisk kvinna, men ja, skitsamma. Men jag har så många historier. Hur mycket tid har du?
Nej, en timme har vi, gumma.
En timme, ja,
portionera ut dina lesbiska historier.
Ja,
liksom.
Jag portionerar ut dem. Jag försökte ju skriva fortfarande och det märkte jag ju. Jag skrev faktiskt en ganska bra bok då i Kina som ligger någonstans, men nej, jag kunde inte tänka för jag var tvungen att gå ner i vikt och så hade jag ingen koll på hur man skulle göra sånt. Jag visste inte så här, nu kan man ju mycket mer om så här, det finns mycket mer kunskap om så här, hälsa och näring och sånt.
Men plus att jag menar, nu ska man också säga, nu ser man ju inte dig i podden, men du är liksom du är väl naturligt väldigt, alltså du är naturligt smal.
Jag ser ut så här som jag gör nu, vilket är typ smal. Ja. Men jag är ganska lång och typ, det var så här ganska kommersiella jobb där, så man skulle vara väldigt smal, liten, kortare än mig egentligen. Så jag skulle passa in i kläder som inte passade mig. Typ. Så jag kände mycket press. Och bodde också med en snubbe som var min modell... Man har ju så här modelllägenheter, du vet.
Mm.
Och han som bodde där var också personlig tränare från Milano, så han hetsade mig så fan.
Fy fan!
Han var så, alltså han var ju gullig så, men han var ju, han bara så, ska du inte träna idag? Så jag höll på så här, varje morgon ska man träna innan man äter frukost. Och, ja, han verkligen indoktrinerade mig i någon så här sjukt Milano-grej.
Men vad var det liksom, hur kunde det låta? Vad fick man för bantningstips? Gud, så inte lämpligt att fråga det, men jag gör det. Nej, men jag vill veta vad det är för sjuk miljö.
Nej, men jag hade ju inte kött eller vegetarian sedan jag var 16. Och jag visste ju inte hur jag skulle gå ner i vikt och så. Jag visste ingenting, alltså jag var så clueless. Det fanns ju inte internet så man hade ju inte tillgång till information på något sätt. Jag satt ute i Kina, i Shanghai, i någon konstig lägenhet och bara omgiven med några tjejer från något land.
Alltså någonstans. Man kan ju säga att internet fanns ju, men det var ju inte så utvecklat.
Jag hade typ inte internet. Nej. Det kanske fanns om man kopplade upp sig någonstans så.
Till sånt café?
Ja, typ. Så jag hade liksom inte tillgång till information, så jag bara hakade på vad folk sa mycket mer. Man blir mer sårbar på ett sätt. Men i alla fall så, jag mådde inte bra, alltså jag gick ner i vikt och det var inte på ett bra sätt alls och tränade väldigt mycket och sådär. Och kunde inte riktigt tänka, jag märkte att min hjärna funkar. Jag har alltid varit smart och så, men min hjärna var inte riktigt med. Och men sen,
skrev du då under tiden?
Jag försökte, men jag märkte ju att jag kunde inte koncentrera mig på att läsa. Jag läste en Margaret Atwood-bok, kommer jag ihåg, på så här, treadmill, om man ska springa. Mm. Jag kunde inte förstå vad det stod på sidan. Jag har alltid läst supermycket, alltså sedan jag var barn, alltså läst hela tiden. Och jag fattade inte vad det stod på boken. Mm. Och då var det så här, någonting. Jag var väldigt frånkopplad med mig själv överhuvudtaget på alla plan.
För att kunna hantera det där.
Men jag var så lost liksom i allmänhet. Det var nog inte bara någon så här viktig grej så. Det var nog mer bara allmänt att jag var väldigt, visste inte vad jag höll på med. Nej. Jag bara, aha, är jag straight, är jag lesbisk, vill jag vara modell, vill jag vara det här. Alltså jag var väldigt, jag hade alltid varit väldigt klar med mig själv att jag var så här, jag vill bli författare, jag är feminist. Det var ett viktiga saker för mig. Mm. Plötsligt så finner jag mig själv där som en så här spånig brud liksom. Det var väldigt så här, identitetskris. Mm.
Alltså när man är från Värnamo.
Mm.
Alltså förlåt nu alla som bor i Värnamo, men hur blir man feminist där? Alltså vad händer?
Ja, jag läste det jag fick tag i helt enkelt. Som sagt, det här var innan internet.
Hur liksom, vilket frö var det som grodde?
En sak faktiskt, jag läste Veckorevyn och där var Rebecka Åhlund krönikör. Och jag älskade hennes krönikor, de var jättefina. Hon var väldigt cool, jag skrev till och med så här fanmail till henne och hon svarade jättegulligt. Och sen kontaktade hon mig för några år sedan och bara, jag älskar dina texter. Och jag bara, kommer du ihåg att jag skrev så här fanmail till dig för typ 20 år sedan? Och det gjorde ju inte hon, så det var jättefin så här full circle. Men bland annat där, och sen, jag läste mycket överhuvudtaget. Jag liksom sökte upp böcker på biblioteket och man kollade på tv, så någonting där och radio. Mm.
Men hade du någon du kunde prata?
Nej, inte riktigt. Jag var ganska ensam med de här grejerna. Mm. Jag tror jag upptäckte feminism när jag var typ 13 kanske.
Ja, men samma här. Alltså, jag var typ 11 och det var helt... Alltså då också på 90-talet. Då var det liksom... Jag vet inte, det var ju också så här... Alltså det är så jävla lätt att glömma det. Och speciellt folk som är yngre än oss, de kan ju inte ens... De förstår ju inte alls. Men att... Alltså när jag var 11, alltså det var ett vakuum.
Ja.
Att folk visste inte ens vad feminism var. Och visste de det så var man bara manshatare. Liksom. Inget annat. Jag var så ensam.
Mm. Jag gick med under vänster någon period. Fast det fanns inte i Värnamo, det fanns i Jönköping. Så åkte dit på någon grej. Så här. Ja. Och, ja, men det var ju så krångligt och lite en helg. Typ. Ja. Alla var så himla medvetna och upplysta. Jag var helt så bara, försöker bara haka på. Ja. Hade aldrig hört talas om indie-musik. Vem skulle berätta det för mig?
Ja.
Jag prenumererade på så här Ginsas katalog och köpte skivor och sånt. Och fick liksom treva mig fram efter musik. Och jag var intresserad av musik, men jag visste inte hur.
Nej, och också dyrt.
Ja, skitdyrt.
När man köper de där jävla skivorna för 159, ja. Alltså hur ska man ha råd?
När man är så här 13-14 år. Nej, alltså jag var ganska sen i att haka på grejer, för att jag försökte verkligen, jag ansträngde mig, men vem skulle
låter
jag fråga?
Låter inte så sent att vara 13 och...
Men jag menar, jämfört med typ musik och med så här, som uppväxte i Stockholm med subkulturer och sånt, det fanns inga subkulturer i Värnamo. Alla hade Marvin-tröja och sån här jeans, sån kläder som folk har nu. Som
precis,
har nu.
Och sån liten frisyr.
Alltså alla hade ju det, så att det fanns ju bara alla de, också jag, som hade så här second hand kläder i sjuan och var skitkonstig, ända på skolan. Som
kan du känna så att, alltså för nu har du ju flyttat tillbaks till Värnamo.
Ja, precis.
Efter liksom år i USA. Kan du känna så här att du, om du liksom, Kan du känna dig som ett freak fortfarande?
Jag vet inte, Kaka, men jag tror att den här känslan utanförskap som man etablerar när man är liten, det sitter rätt djupt.
Ja, för mig.
Och det är ganska central också tema i min bok nu. Alltså det är mycket så här utanförskapet, och det kan vara svårt att förstå när man ser mig nu, för jag ser ju inte ut annorlunda ut på något sätt. Jag passar ju precis in i normen och så. Men det sitter ganska djupt, den här känslan av att vara lite utanför hela tiden.
Men om du började skriva boken för 10 år sedan, jag tänkte att det har hänt så mycket, du har blivit mamma. Hur skrev du en bok på 10 år?
Alltså jag har faktiskt skrivit andra saker under tiden också. Mm. Bland annat en bok som är faktiskt klar, som kommer antagligen nästa år om allting går som tänkt.
Wow!
Ja, jag vet. Det är lite... Nu kommer allt. Nu öppnas floodgates.
Ja, det är bra.
Den har... Det är väldigt mycket research inblandat. Det bygger på en verklig person. Och jag har letat reda på hennes historia. Och jag är den första som skriver hennes berättelse, så det krävs extremt mycket grundforskning och så här, gå till arkiv, åka runt i hela världen och leta upp platser hon har varit på.
Wow.
Alltså jag har lagt så mycket tid och pengar på den här boken.
Och du kommer få tillbaka alla de pengarna, skojar.
Ja, yes! Nej, men alltså läsa 100-tals böcker om den 20-talet och förstå samtiden och kontextet. Då. Vi kan prata mer om det sen. Men jag har hållit på med den boken lågintensivt i 10 år, kan man säga.
Ja. Är det läskigt att skriva om en verklig person, alltså när det kommer till ansvar?
Jag känner mig faktiskt väldigt nöjd med vad som har hänt. Jag tror hon är väldigt nöjd också. Jag tror att June, som jag skriver om, känner att jag har gjort henne rättvisa. För jag vill ge henne agens. Och det är lite det som boken handlar om. Att skriva om historien lite grann så kvinnor också får ta plats och skapa en agens. Och få en agens.
Mm. Är det, vad liksom går gränsen för att tolka någon? Och söka efter sanning.
För mig är det nästan som att jag typ väljer att gå in och föreställa mig hur det var att vara hon. Så det är mer sätt att det här är min version av hur jag tror det kändes att vara henne. Mm. Så det är mer en intuitiv en kanalisering av henne. Snarare än att det är jag vill undvika det här utifrån perspektivet som så många andra har. Alltså, jag kan berätta lite vad boken handlar om så folk förstår. Så min bok handlar alltså om en kvinna som heter June Mansfield, som var gift med en man som heter Henry Miller, som är en väldigt känd amerikansk författare. Och hon hade också ihop det med olika kvinnor, bland annat en som heter Jean, som väldigt så här, i alla fall lite soft butch, liksom, nästan lite så androgyn. Eller hur? Kakan sitter här och bara... De hade ihop det och... Samtidigt som hon var ihop med Henry då, så att hon flyttade, Jean flyttade in hos henne och Henry. Så de bodde i någon slags speciell relation. Så här. Han var inte med på det, men han fick bara acceptera för att...
Men visste han eller fattade han?
Han visste. Mm. För June drog in pengarna och skulle försörja honom för att han skulle skriva. Mm-hmm. Så hon hade så här sugar daddies. Så det var hennes sätt att försörja. Hon jobbade som dansbanetjej. Så hon dansade med män mot pengar och så träffade hon Henry. Men anledningen att hon hamnar där är för att hon egentligen är judisk invandrare, eller migrant, från Rumänien. Mm. Så hon åkte därifrån när hon var 7 år med sin familj. Och det var jättemycket antisemitism och rasism. Och så att hon dolde sitt bakgrund väldigt mycket. Och försökte passa in i New York på 20-talet. Och blev lite så här it-girl. Och hade mycket så här dramatiskt smink och väldigt så här häftiga kläder och käper och... väldigt dramatisk stil som var lite populär på den tiden, så här femme fatale, vamp, så. Det är också därför hon valde sitt namn, June Mansfield, alltså Mansfield, alltså männen, fälten för döda män, så. Egentligen hette hon June Smith, eller ursprungligen Julia Smert, hon fick byta namn några gånger. Men i alla fall, så då vill jag läste om henne i Anais Nins boks, och Henry and June, för hon träffade då på Henry och June i Paris, och bli ihop med båda, eller få ihop det med båda, kan man säga. Och då blir jag så nyfiken på vem June var bakom den här berättelsen från Anais Nin. Och så började jag läsa Henry Miller och så blev jag ännu mer förvirrad. För jag bara, hon framställs som en så här sexig, dramatisk, häftig, inget inre liv. Och jag vet inte, men nästan alltid jag träffar en tjej som är bara sexig så är hon ganska, någonting finns bakom. Ofta något lite trasigt som är så här... vill döljas med den här förföriska ytan.
Ja, jag menar, ingen någonsin är ju bara en yta.
Nej, exakt.
Skulle vara skönt att bara vara det. Men... Eller jag tänker att många kvinnor, alltså det är så ett klassiskt sätt att förklara kvinnor på. Alltså ett nedvärderande sätt att man bara är det.
Och jag har tänkt jättemycket på det här hela mitt hela mitt liv kan jag säga, just den här grejen med mus och geni. För att också när jag växte upp i Värnamo och läste mycket böcker hela min uppväxt, och jag läste mycket så här manliga genier, alltså författare och så, och försökte hitta, men okej, men vem ska jag se upp till? Kan jag bli ett manligt geni? Vem får vara ett geni? Och vad är ett geni? Vad är det här för konstig idé? Som att det finns bara vissa människor som har något att säga. Så hela den här genimyten tycker jag är så himla intressant. Så jag har liksom tänkt på de här grejerna hela mitt liv egentligen och filosoferat kring vad är ett geni, vem får vara ett geni, är jag ett geni, får jag vara ett geni? Och sen...
Du känns ju verkligen som ett geni. Jag menar alltså, oh gud, jag har aldrig läst, jag har inte läst manliga författare.
Mm.
Jag bestämde mig jättetidigt för det, att... att jag inte hade tid för det.
Mm.
Och att jag inte var så intresserad av mäns verklighet. Och nu har jag helt... Alltså jag har ändrat mig, för att det är klart att jag måste läsa alltså, svarta mäns verklighet. Och, och liksom andra män med andra erfarenheter. Men jag tycker fortfarande att det är så viktigt med så här kvinnliga... Att de kvinnliga berättelserna och verkligheterna får... Alltså, bli normen.
Ja, jag började
i
också,
mitt liv i alla fall.
Ja, jag började också landa i det ganska snart. Att jag i slutet av tonåren, att jag bara, nej men det här vill jag läsa. Så läste jag mycket kvinnor och jag läste mycket om olika musor. För det var ju en hel grej på typ 1900-talet, 20-talet. Att konstnärer och författare hade de här musorna som ofta var arbetarklasskvinnor som inte hade så mycket, som var så här gränser mellan prostituerade och musa och hade inte så många val. Om man inte var rik så var man ju typ körd, om man inte var gift på den tiden. Så det var ofta kvinnor som kanske egentligen ville vara konstnär men inte hade den tillgången till status eller självförtroende eller vad det nu.
Som fick bli våldtagna istället.
Ja, alltså ja, June, ja, precis. Hon blev kanske inte våldtagen av sina författare och så, men
fast vad vet man? Alltså jag tänker att liksom den sortens överenskommelser handlar ju liksom så mycket om makt.
Mm. Det är sant. Jag tror att hon ändå var kär i Henry faktiskt. Hon såg någonting i honom, bara wow, du är ett geni typ. Och så ville hon vara musan, för henne var musan sättet att komma åt makten. Det var närmsta sättet för henne att komma upp i hierarkin. Var ju att vara inspiration till den som hade makten och satt på pennan.
Ja, såklart. Vem är dagens musor?
Men jag tror att kvinnor har återtagit den här positionen och får själva vara konstnärer. Vi behöver inte vara den som inspirerar på det sättet. Nej. Vi får vara själva skapare.
Nej, men du måste väl ändå finna sådana...
Med så här Karl Lagerfeldts musa.
Nej men typ, nej, men typ så. Vixens liksom.
Ja, du tänker så.
Ja.
Typ så här porrstjärnor liksom.
Ja, eller jag vet inte hur det liksom skulle se ut med, alltså just med så här relationen. Ja, nu så, vet du, man måste också få ställa sig frågor i den här podden. Vem är? Finns det musor? Jo, det finns ju en värld där ute som man inte har någon koll på. Så läskigt.
Och alla är inte så upplysta som vi är i Sverige heller.
Nej, alltså. Eller som vi.
Eller som du. Nej, men så jag höll på mycket att grubbla på de här frågorna kring musen. Vem får tala, vem blir iakttagen, vem blir projicerad på, vem får ha en egen agent och berätta sin historia. Och sen när jag började jobba som modell blev det ju ännu mer påtagligt att jag märkte att folk projicerade jättemycket grejer på mig. Och efter jag var i Shanghai så var jag i Madrid några månader, sen var jag i Paris några månader och skulle satsa på Paris. Men då var jag lite för gammal, tror jag. Jag var typ 20 eller någonting. Och jag tror att det var lite så här, man skulle helst vara 14.
Mm.
Och man ska lyckas på det sättet med min look, så att säga, det här high fashion-looken, då ska man helst vara ung och så. Och jag hade ju massa åsikter om saker och det är ju inte populärt heller. Så att hade det varit nu hade jag nog funkat kanske, för att det finns en annan tolerans för att man har en personlighet och en modell och så. Men det fanns ju inte då. Man skulle vara helt tyst och bara vitt papper och måla på.
Mm.
Och det var ju lika bra, för jag ville ju inte ens vara modell. Jag ville bli författare, det var ju mitt mål. Så att allt
där tjänade du några pengar?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
Fan alltså.
Väldigt drygt. Men jag höll bara på, jag tror jag höll på ett och ett halvt år heltid. Och sen låste jag in mig i min lägenhet i Paris. Eller det var inte min lägenhet, det var en lägenhet av en kille som jag träffade där. Jag kom på att jag inte var lesbisk och började träffa män igen. Både och kan man säga. Men jag har inte bestämt mig än vad jag har för läggning.
Nej, men det behöver
de som kommer, inte. Kommer. Men jag träffade någon snubbe där och så bodde jag i hans lägenhet. Han skulle till Indien och så fick jag låna hans lägenhet i Marais. Och så satt jag där, en liten plutt i lägenhet och låste in mig och berättade inte för någon vad jag var. Så ingen visste vad jag var i typ 4 veckor. Jag bara satt där. Och i efterhand så känner jag att jag var nog utbränd på något sätt.
Mm.
Men det fanns inget språk för det på den tiden. Jag var helt slut.
Mm.
Och jag bara levde på glass och det var så här 40 grader varmt ute och jag bara åt glass hela dagarna.
Åh, vad gott.
Och sen efter det så slutade jag jobba som modell i princip. Så att då, ja, jag drog till USA 3 månader, reste runt själv och gifte mig. Och det var ju...
Ursäkta?
Ja, så jag vet det var. Men som tur var hade vi inga pengar. Det var en man jag träffade som var konstnär och vi hade inga pengar. Så vi skulle gifta oss, men vi hade inte råd att köpa sådana här. Så att det, ja, flummigt. Vi hade ett bröllop i alla fall.
Men ni blev aldrig certifierade? Nej. Nej, vad skönt.
Det var himla skönt, för sen visade sig att han... Jag trodde han var lite så här crazy artist, men han var liksom... Sen visade sig att han hade faktiskt ganska allvarliga problem som inte han hade riktigt bearbetat. Så det var ju tur att jag...
Hur skilde ni er då?
Nej, jag åkte till Sverige för mitt visum tog slut. Och då skulle jag jobba på Värnamo Nyheter över sommaren och tjäna in pengar. Sen skulle jag komma tillbaka, trodde jag, till San Francisco. Men då ringde han mig samma dag jag skulle flyga. Jag bara, nej, du kan inte komma. Så satt jag så här på flygplatsen. Jag var hemma hos en kompis. Jag skulle åka till Kastrup dagen efter. Jag hade så här sparat ihop typ, jag vet inte, 40 000 eller någonting över sommaren. Mm. Jag hade bott hemma och jobbat 2 månader. Och tyckte att jag var rik. Mm. Jag har aldrig haft så mycket pengar.
Nej.
Och hade packad resväska. Och skulle åka till San Francisco. Och så sitter jag där och bara, vad ska jag ta vägen nu? Jag sitter här alla pengar, jag fick pengar tillbaka på flyget. Vad ska jag ta vägen? Och då ringde jag upp en tjej som jag hade dejtat i Prag. Alltså, som en konstnär. Och jag bara, hej, vad gör du? Och hon bara, jag bor i Berlin. Kom hit om du vill. Och jag bara, okej. Okay. Så då åkte jag till Berlin.
Vänta, så samma dag bara köpte du en ny?
Ja, typ. Eller kanske var dagen efter. Så då flyttade jag till Berlin istället. Och så bodde jag där i... 2,5 år var det min bas.
Aha, mysigt.
Mm. Så jag hamnade i Berlin och fick bo sen lite grann och sen så hittade jag ett eget ställe och sen så, ja men jag, folk undrar alltid hur försörjer du? Jag vet faktiskt inte, jag har alltid bara hittat någonting. Kanske att man får något extra knäck eller så pluggar jag på distans lite grann. Pluggar lite kurser på distans, fick lite CSN.
Och man hade ju också de där 40 000.
Jag hade också 40 000, exakt. Och när man är så 20 år och lever på typ linssoppa, man behöver...
Nej, men jag fattar pengar. Liksom inte hur man överlevde.
Nej, eller hur? Du hade ju inte heller. Du levde också så, eller hur?
Men gud, alltså jag har aldrig haft pengar förrän nu de senaste åren. Mm. Jag fattar liksom inte hur jag har gjort.
Att köpa en kaffe var liksom höjden av lyx. Det var så här, åh, nu ska jag köpa en kaffe.
Ja, eller om man typ ibland undrar man sig att köpa typ så, du vet, sån naturgodis.
Ja, ja, för det var ju också mat samtidigt.
Precis, då kunde det vara en lunch. Och då var det liksom så, alltså det kostade så jävla mycket per hekto. Men...
Då tar man en godispåse istället.
Alltså...
Nej, jag fattar faktiskt inte. Jag har ju fortfarande inga pengar, men jag kommer ju få pengar nu förhoppningsvis med boken. Hoppas jag.
Ja.
Den säljs till utlandet. Men vi får se. Jag, just nu har jag inga pengar, jag bor hos mina föräldrar. Men jag har ju min lägenhet i Los Angeles fortfarande. Fast den är ju uthyrd.
Vad betyder att man har en lägenhet?
Alltså jag har ju ett kontrakt, så. Mm. Förstahandskontrakt på en lägenhet.
När flyttade du till LA?
Ja, alltså efter de här... Gud, det är så många olika varv. Efter de här åren i Berlin då, så fick jag något ryck typ 2010. Då träffade jag dig.
Mm.
Och flyttade till Stockholm. För jag bara, gud, jag har ingen utbildning. Jag hade läst lite kurser här och där och så, men... Jag hade liksom ingen färdig utbildning, jag visste inte, skrivandet gick ju, jag fortsatte ju skriva, jag skrev typ 3 böcker under den tiden. Och fick jättefina utlåtanden från förlag, jag fick såhär Bonniers jättefina lektörsutlåtanden och modernister ville träffa mig. Och det var liksom på gång flera gånger, mm. Och så skrev jag en bok då som jag skickade in när jag var 25. Och då ville alla förlagen träffa mig, Norstedts, Bonniers, Naturkultur. Jag var på möte med allihop, alla bara den här jättebra bok.
Mm.
Men du behöver skriva om den så här och så här, och jag var ju lite så här självlärd. Så mycket sånt som jag har lärt mig nu om dramaturgi och sånt visste inte jag då. Jag fattade inte riktigt vad de menade. Och jag hade inte heller råd att sätta mig ner och skriva om en bok som jag inte så visste om den skulle bli antagen. För jag var ju fortfarande så här, är det en dröm att bli antagen? Det kändes inte som att det var så här verklig... Jag tog inte det för givet så.
Var det den boken?
Nej, det här är en lång bok som jag inte har läst på massa år. Det var en verkligen roman så här. Och så bodde jag i Stockholm då en period, eller testade i alla fall ett halvår. Och sen... Jag orkar inte skriva om den här boken en gång till. Jag har på mig i flera år. Och sen så var jag i Sverige typ ett halvår eller sådär. Och sen så drog jag till iväg över sommaren. Och då var då jag satt igång och skriva den här boken som jag började med nu.
Vadå, var du bara i Stockholm ett halvår?
Nej, men sen kom jag tillbaka på hösten. Och då var jag i Stockholm också en period. Och det var den hösten som jag träffade, som jag var på omslaget. På...
Ja, och då, för att då var du champagne.
Jag lyckades ju, när jag kom till Stockholm, jag hade bara varit i Stockholm några månader. Så startade jag ett Twitterkonto och typ drev med folk.
Ja, men, vad hette det?
Villig tjej.
Villig tjej.
Och jag var så här, drev om Stureplan, om mig själv och hur kan man vara så här glamour och ändå lite intellektuellt. Så folk blev jätteförvirrade vem den här anonyma personen var.
Ja, men, och det kändes också typ lite som ett nytt grepp då.
Då var det helt ingen som hade gjort det.
Ja.
Twitter var ju bara så här, seriösa journalister och sånt. Och det var ju ingen som använde sociala medier på det sättet.
Nej.
Jag är ju alltid före min tid, det är mitt problem. Jag är alltid så här 10 år innan jag blev vegetarian. 20 år sedan. Folk ringer soss och bara, Ida kommer svälta ihjäl. Men du vet ju själv, man är så här, hallå, fattar ni inte? Och så kommer alla 10 år senare bara, nu ska vi börja med yoga. Mamma, ja, det... Skitsamma, men någon gång kanske man blir rätt i tiden. Nu kanske jag är rätt i tiden, jag hoppas det.
Ja, men du är också före.
Det är jobbigt alltså.
Men vadå, villig tjej, var det inte någonting med champagne också?
Jo, alltså det, namnet så, när man skrev så här, mitt handle så var villig tjej, så var det namnet champagne eller champagne. Mm. Och så snodde jag ju, det var precis när Nicki Minaj började komma upp, så skrev jag champagne Minaj, och det var precis när hon började bli känd. Så jag bara drev ju, och det var en kul grej som jag gjorde för mina kompisar, och sen så bara växte det, och jag hade väl så här 1000 följare, vilket var skitmycket på den tiden. För det var ju typ ingen som hade Twitter. Och sen, det var tack vare det, jag blev nominerad till årets Stockholms skildring av Stockholm City, den tidningen.
Ah, vad kul.
Och så blev jag nominerad till, det var någon mer tidning, typ Nyhetsguiden eller någonting, också uppmärksammade det. Och sen skrev de en artikel om så här, det var ju det, var du också med där, eller hur? Nya burlesk, nya trender med så här grov skämt. Var det inte en artikel som du också var med i?
Säkert, alltså jag och Julia Frey var den.
Ja, du och Julia Frey. Och sen då på framåt nyår så var jag med på omslaget på så här årets hjälta. Jag var lika förvånad som någon annan. Och jag var också anonym i artikeln. Jag sa ju inte vem jag var.
Nej.
Och sen efter det fick jag lite så här, vill du börja blogga för Rodeo? Och jag sa, jag gillar inte blogga så. Tänkte jag då. För jag förknippade bloggar med sån här blondinbella. Alltså sån här bilder på en själv och mycket så här personligt. Och jag var inte riktigt redo för det, att prata med mig själv på det sättet. Nu är det lugnt, men då vill jag inte det.
Mm. Men också blogg, alltså det var en helt annan grej för 10 år sedan.
Det var väldigt annorlunda.
Jag bloggade nu. Absolut för 10 år sedan. Jag har bloggat så länge.
Mm.
Men då var det ju liksom, det var mer typ som en redogörelse. Jag och Rox, vi var på fest, sen spidde jag. Och sen gick jag hem och lyssnade på den här rapplåten.
Ja, men jag ville inte, jag var inte redo för det riktigt. Och så, men så sa jag att jag kan tänka mig att skriva en blogg om jag får skriva om konst. Och de bara, okej. Det kan du göra. Så jag skrev en blogg om konst. Och jag använde ju samma tilltal där lite grann med det här lekfulla så, och lite tramsiga. För jag gillar väldigt mycket det här, hur kan vi prata om väldigt allvarliga ämnen på ett kul sätt och tillgängligt sätt så alla förstår. Och det är också därför min bok är så pass lättläst. Alltså, nästan alla som läser min bok säger bara, de har typ sträckläst den eller så här bladvändare, för att den är skriven för att jag vill att alla ska kunna läsa den. För att jag vill att människor där jag växte upp ska kunna läsa boken utan att ha läst hela litteraturhistorien och litteraturvetenskap B liksom.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men har du fått anstränga dig för att liksom ändra ditt skrivande?
Nej, det tycker jag inte. Det menar att jag bara får hjälpa att skära bort, så det är bara det viktigaste och sådär. Mer så ta bort grejer. Men jag vet inte, mitt mission har alltid varit att göra saker tillgängliga. Och det är väldigt fint, för jag har faktiskt fått några stycken som har hört av sig till mig efter den här bloggen och bara, åh, du fick mig att upptäcka samtidskonst, och sen gick jag på Mejan, så här, konstskola.
Ah, wow. Ah. Visst var det konst med C?
Ja, konst med C. Ah. Vi skojade om det här. Nu vill jag inte hänga ut med någon. Det var en person då som var känd, som hade bytt stavning från S till C. Och så tyckte jag väl att det var kul att skoja om att hur man kan använda C på lite inspirerade sätt. Så jag skojade om det med mina kompisar då. Och men jag har alltid gillat det här lite, inte ta saker på så stort allvar. För att, jag vet inte, för mig är det också en politisk fråga. Att alltså patriarkatet bygger någonstans på att en person har makten. Och den personen är ofta en vit, frisk man. Och ju närmare makten man kommer så vinner man. Mm. Och då är det också att den personen bestämmer och dikterar vad är rätt och vad är fel. Vad är status och vad är inte status. Jaha, du har en examen i det här ämnet, det är status. Du skriver trams om konst, det är inte status.
Mm.
Men jag skriver så folk förstår. Den här litteraturvetaren skriver så ingen fattar. Det är bättre.
Nej, men jag är all för tillgänglighet. Ja. Snälla, jag har liksom gjort en kollektion för Ellos. Ja. Alltså jag tycker att det är... Jag
älskar det. Alltså.
Det är... Ja, demokratisering kan man prata om på olika sätt. Även om... Alltså, men det är, jag tycker att det är, alltså så jobbar jag jättemycket med min konst, med keramik. Och att det ska vara liksom, att det inte ska vara exkluderande.
Men jag gillar jättemycket med dig också. Att, men det är den här statusgrejen, folk vill så gärna vara med och få den här credden av någon vit man. Hittat på en regel så ska man haka på. Och jag bara kan inte acceptera det. Det går inte in i min hjärna, så jag vill inte vara med på det.
Det är någonting man måste jobba väldigt mycket med. Men jag kommer ihåg att jag, alltså det är också det som jag tänker att, säkert, alltså du är med, men jag, fan vad många sanna samtal jag har haft med mina kompisar, alltså mina väninnor, om hur man säger nej till manssolidaritet och manstillvändhet. För det är liksom, jag tänker att det är liksom basen i patriarkatet, det är så här broderskapet, att män väljer varann framför allt, och att vi också så här rent patriarkalt väljer män framför kvinnor, om man nu tror på tvåkönssystemet, för att förenkla det. Men jag, alltså jag började tidigt med det, att välja bort det. Och hade det som en skitstor issue i mitt liv. Att så, hur ska jag göra med mina killkompisar? Och att, sen förstår man att det behöver inte vara så svårt. Liksom. Men vem man lyssnar på och vem man litar på, det är ändå andra grejer. Men jag... Alltså på tal om litteratur så läste jag, du vet, Andrea Dworkin, den här gamla galna radikalfeministen som liksom har gjort, sagt mycket sjuka saker. Hon har skrivit, det var en bok som heter Heartbreak, som är liksom en samlingsbok med några texter. Och där skriver hon om, alltså så som jag minns den när jag läste den för länge sedan, så minns jag hur hon har en text om att säga nej till manssolidaritet, också att outa män, alltså oavsett vad det handlar om. Att hon hade gjort det med någon så här stor författare. Och att det är liksom någonting som verkligen hänger kvar i mig. Och då läste jag Elisabeth Åsbrink om Lars Norén.
Ja,
oh my god, jag älskar Elisabeth Åsbrink. Hon,
så himla underbar.
Ja, alltså hon var... Jag tog henne till morgonpasset när jag jobbade där, för hon hade skrivit den här I Wienerwald står träden kvar. Den handlar om en...
Nazismen då?
Precis, en judisk familj i Wien. Pojken i familjen blir skickad till Småland. Och då finns... Alltså familjens brev från Wien till honom finns kvar. Men hans brev till dem finns ju inte kvar, för alla de blev dödade sen i koncentrationslägret. Men hon har skrivit en bok baserat på de breven. Det var därför jag tycker det är så intressant att prata om fiktion och ta ansvar för människors liksom faktiska liv. Men då kom hon dit och pratade om det. Det var det fokusen. Och efter att det var mina föräldrar som tipsade om den boken. Efter det slutade de handla på IKEA. För att det handlar liksom om Inga Kamprad och hans liksom engagemang i så här, som ung nazist. Sen har de också köpt kanske så 50 stycken sådana böcker. Och ger bort till alla sina kompisar.
Alltså gud, jag bara gråter.
Ja, men de är ju otroliga. De är så jävla arga också. Lite så har jag gjort med Svart kvinna. Att ha som typ så grattis på födelsedagen. Eller typ... Alltså bara som en sån liten present då. Speciellt till folk som verkligen...
Den är så bra. Jag recenserade den och jag tyckte den var jättebra.
Den är ju fantastisk.
Jag har nog haft ett problem att jag aldrig har fattat den här manstillvändigheten. Jag har liksom inte ens köpt det.
Nej.
Det har varit ett problem för mig socialt och karriärsmässigt att jag accepterar bara inte det. Jag tror du är lite likadan. Att jag bara, varför ska jag bry mig om de här männen? Jag är inte intresserad av män. Jag kan väl läsa en bok av en man ibland så. Men jag tycker ju oftast inte det är lika intressant som en kvinna. Och sen när jag allt det här, när jag började med bloggen, så började jag frilansa och så började det rulla på. Jag började frilansa mer och mer. Och det var lite det jag hade hoppats på, att jobba som kulturskribent för att försörja mig när jag skriver böcker. För böckerna var ju målet, men man kan hitta ett sätt som är nära det för att komma vidare. Så jag började jobba som kulturskribent och har gjort det nu i 10 år frilans.
Men hade du inte en tidning också?
Jo, just det startade jag ju sen. Jag tror inte tänka efter. Ja, men det var ju några år senare. Det var kanske 2-3 år efter det här startade jag en litteraturtidskrift som jag drev i...
Vad hette den?
Konst Literary Preview.
Just det.
Som jag drev med min kompis Maria Morsell i ett par år.
Det var väl den du fick Nöjesguiden pris för?
Den var, ja, precis, den fick vi priset. Ja, det var du som delade ut den.
Det var jag som ledde den lilla
just
galan.
Ja. Mm. Ja, nej, men våra vägar har krossats. Ja, korsats.
Verkligen.
Men överhuvudtaget, så jag kom på det efter några år som kulturjournalist. Jag bara, jag intervjuar, jag skriver ju aldrig om män. Alltså jag blev väldigt tydligt att jag gör inte det. Och det var ingenting som jag hade utstuderat. Det var bara naturligt intresserad av mer kvinnoöden och även transpersoner och så. Jag var bara inte så intresserad av straighta män, eller cis-män. Så.
Nej.
Det är inget fel på dem, jag bara tycker inte de är så himla intressanta. Så det har varit ett litet problem, för att jag tror att jag hade funkat bättre i mainstream och så, om jag hade varit accepterat med det här systemet som är. Men jag kan bara inte köpa det. Det som gärna kan inte acceptera det.
Nej, men det tycker jag låter fantastiskt. För det är ju liksom the most poisonous shit vi har.
Mm, kanske, ja. Men man får hoppas att tiden, nu känns det som att tiden börjar komma ikapp, att de här unga yngre generationen är mycket mer som vi.
Men alltså, vet du vad? Både och.
Jo,
jag märkte någonting. Alltså jag fick typ verkligen en tankeställare häromdagen när jag postade en bild på Hörbys kommunpolitiker tog ju beslutet att förbjuda Pride-flaggan, att de inte skulle hissa den. Då la jag upp det på min Instagram och då fick jag ju, jag skrev så här, dela gärna det här, och det var massa som delade. Och, alltså jag menar, det är också folk som följer mig, har väl liknande åsikter som jag. Men där märkte jag en trend som jag men typ har varit lite kanske inte utsatt för eller blind för. Och det var liksom unga personer. Det är renovering som pågår.
Ah.
Tråkigt ljud.
Mm.
Unga personer som var födda, typ, de var, en del var så här födda 05. Sen förstår jag också att det var liksom, de hade ju sagt till varandra, gå in och skriv här.
Mm.
Deras retorik var så här. Det är så fruktansvärt att ni inte... Varför ska vi respektera er? Alltså er som HBTQ-grupp. När ni inte respekterar oss. Och våra åsikter.
Omvänd rasism.
Ja.
Citationstecken. Ops.
Ja, alltså verkligen att de tyckte att de var så... Vi accepterar i alla fall... typ så. Accepterar oss. Gör de inte heller. Ni respekterar inte oss. Alltså som... Alltså respektera att de... Att de också vill förbjuda Pride-flaggan.
Aha.
Och att det har skett en sån förskjutning i hat. Att det är så accepterat. Men att, jag tänker att jag har alltid tänkt så här, åh, nästa generation, det kommer lösa sig. Men sen så bara, nej, det kommer absolut inte lösa sig. De är ju liksom en, såklart en produkt av vår vidriga samtid liksom.
Jo, men samtidigt tycker jag när jag går runt på Söder och sånt och ser...
Ja, men Söder, Ida... Alltså Söder, det är liksom inte Gunnesbo i Lund eller
fast,
liksom.
Fast det är ju en grej som jag gillar väldigt mycket med unga tjejer, gillar med van samtid nu, är ju att jag tycker det känns mer accepterat för unga tjejer att inte vara pinsmala.
Ja.
Att det blir ha lite rumpa och sånt. Eller
absolut.
Så här, sånt som inte var okej när jag växte upp.
Verkligen, men det är också på bekostnad av en sexualisering.
Jo.
Nej, alltså det var ju helt, alltså om jag kollar tillbaks på hur jag såg ut när jag var ung. Att jag såg liksom helt fantastisk ut, men jag hatade ju mig själv så mycket för att jag bara hela tiden fick höra hur extremt äcklig jag var. Men jag såg ut som en dröm. Alltså jag fick en drömkropp.
Mm.
Vilken drömtjej. Och det skulle ju verkligen vara mer accepterat nu.
Precis. Då var det ju så här Paris Hilton-idealet, typ låga jeans. Och...
Ja, men så här heroin chic liksom.
Ja, exakt.
Jag hade ingen att identifiera mig med förutom typ svarta tjejer som höll på med typ rap i USA. Vilket såklart blir problematiskt också eftersom jag var en vit tjej på Gunnesbo. So to say. Men alltså en sak som jag är så imponerad av dig som människa. Det är ju din själsliga resa som jag inte riktigt vet hur jag ska ringa in.
Jag tror det är problemet med mig allmänhet. Folk vet inte hur de ska ringa in mig. De vill gärna stoppa in en någonstans. Men
jag vill inte stoppa in. Men jag är så imponerad och intresserad av din liksom själsliga resa. Jag vill också vara så där.
Men du är väl lite så?
Alltså jag är
väldigt intuitiv.
Ja, det är jag. Så är jag, men jag är också... Alltså jag är ju troende och har aldrig haft något problem med det och... Alltså även om jag har befunnit mig i så autonoma vänstern där man absolut inte får tro på Gud. Men
ja, det är så intressant grej, tycker jag, att det finns en sån motstånd mot allting alternativt och andligt och sånt inom mycket av feminismen. För att för mig är, nu är det bara min eget perspektiv, alltså för mig är att återgå till det här lite mer ursprungliga, att i alla tider har folk trott på någonting större. Mm. Och det har funnits alla tider. Men det som kommit sen är ju så här, kristendomen, det är ju patriarkatet. Sätter på regler, du får bara tro på Gud om du har en gubbe i en särskild dräkt som pratar med Gud åt dig och ger honom pengar för det. Mm. Och det hänger så mycket ihop med patriarkala system och politik och så. Så det jag vill göra är att gå tillbaka med till den här ursprungliga kontakten med något större i mig själv. Och det är ju innan patriarkatet. Mm. Och därför för mig är det en väldigt feministisk handling att ha min tro.
Mm.
Men det är väldigt mycket så här motstånd inom viss del av feminismen mot så här nyandlighet och sånt. Och det tycker jag är intressant, för att för mig är nyandlighet en del av min feministiska väg.
Men vad är då nyandlighet?
Man ska kalla det, alltså, för mig är det, egentligen är det inte nytt alls. Alltså, det jag tror på är ju det som folk har trott på i alla tider. Så egentligen är det inget nytt, det är ju mer egentligen det gamla. Men jag började min andliga resa när jag var i tonåren. Jag bodde ju i Wyoming ett år, då var jag ihop med en kille som var mormon. Så jag började hålla på att studera kristendom.
Men vänta, vadå? Fick du vara ihop med honom då?
Ja, det var ju lite oklart. Ja, det var en bra fråga.
Men... Eller var det liksom en slapp mormon?
Nej, han var ju inte det. Så det var ju problemet att vi var ihop.
Hade ni sex?
Det behöver inte jag gå in på nu. Men vi fick ju inte ha det i alla fall.
Nej.
Men i alla fall...
Hur lever han idag?
Han är gift med en mormon. Som är författare och journalist, by the way. Så att han har ju en typ. Bara han är mormon också. Men han är jättegullig på Harvard och sånt. Han är jättegullig. Men vi... No hard feelings. Men jag började studera lite som mormonism och kristendom. För det var väldigt så här, kristen bibelbälte där jag bodde. Så att jag började fundera mycket kring de här frågorna. Och sen, jag också uppväxt i en kristen stad. Värnamo. Mina föräldrar är inte kristna, men min omgivning var ju det.
Mm.
Så att tankarna fanns ju där. Och sen började jag upptäcka buddhismen. Jag var typ så här, 19-20. Jag började fundera mycket kring det. Och var lite så här, men jag visste inte så mycket om buddhism. Jag visste bara att det var det jag gillade mest. Och sen när jag var 22-23 så åkte jag till Indien i 3 månader. Och...
Självklart. Åkte on brand. Till Indien. On fucking brand. Jaha, säger du det idag? Alltså, säg någonstans du inte har varit.
Jag har aldrig varit i...
Australien.
Jag har aldrig varit i något land i Afrika. Och inte Australien. Men jag har varit i stor del av Asien och Europa och USA och sådär. Ja, men så hamnade jag i Indien i 3 månader och... reste runt där och så var jag på ett ashram där som är alltså en plats för där en andlig ledare bor. Och så stannade jag där, hon var inte ens där, Amma heter hon. Hon är en inkarnation av Devi som är så här modersgudinnan typ,
wow.
I Indien. Men hon var inte på plats.
Vänta, hon så hon var en inkarnation av
det, idén är väl en del av att, inkarnation eller är det att man, vad kallas det för? När man är en fysisk manifestation av den energin typ.
Ja, så hon är inte reinkarnerad?
Nej, jag vet inte om exakt.
Hur många finns det då?
Jag vet inte, ärligt talat. Jag vet inte så mycket om henne. Så. Jag bara hamnade där. Och så, jag gillar henne jättemycket, men jag har inte så insatt exakt hur det går till. Om man säger så. Men Amma heter hon. Hon kallas för så här kramande... Hugging Saint kallar hon så för. Hon åker runt i världen och kramar folk och alla blir så här, wow, hon är så underbar moders energi, så här, feminin energi. I alla fall så hamnade jag där några veckor och hon var inte på plats, men jag gillade verkligen energin där och jag kände mig väldigt, för första gången i mitt liv kände jag mig hemma. Jag bara, wow, här skulle jag vilja bo, här skulle jag vilja stanna och bara meditera hela dagarna och bara vara med, alla var snälla och bara vara med en känsla av det var en del av alltet. Och så satt jag och mediterade en gång och bara, ska jag stanna här? Och de bara, fick jag som en röst i huvudet som bara, nej, du har valt återfödas i väst och det är där du ska vara och göra skillnad.
Mm-hmm.
Och samma meddelande har kommit till mig ytterligare ett par gånger. Jag går ibland till buddhistiska centret här i Mälarhöjden och det hade jag en liknande upplevelse för några år sedan. Jag satt och mediterade där i templet och fick jag samma grej. Bara, nej, men du har ju valt att vara här i väst och hjälpa kvinnor i väst och komma vidare. Så att jag får väl vara här nu, förstå mitt kast. Jag kan inte bara smita och sätta mig i Indien någonstans. Jag måste vara här och göra villig tjej och annat. Att,
ja, verkligen.
Packa upp på mitt sätt. Ja. Men så satt jag där och så, då fick jag väldigt så stark känsla. Och fick också väldigt mycket till mig så här, wow, kärlek är svaret. Kärlek är det enda som finns. Mm. Allting annat är rädsla. Det finns kärlek och det finns rädsla. Det kom väldigt starkt och sen har jag läst det i massa texter efteråt. Men då hade jag aldrig hört det och det kom så här till mig. Och efter det har jag försökt leva som det. Bara, hur kan jag vara en lite bättre person? Sen lyckas jag ju inte alltid. Ibland gör jag dumma saker. Jag har gjort saker som jag inte är glad för nu och så. Men jag försöker ändå tänka att hur kan jag vara lite mer kärleksfull i det här ögonblicket? Hur kan jag agera lite mer utifrån kärlek?
Men vad... Tog det lång tid att komma dit? Jag menar, det känns som att det tar tid att lära sig meditera och sen ska du... Då har du gått i massa terapi?
Nej, faktiskt inte. Jag har gått i terapi 3 gånger och det var förra året. Men jag vet inte, för mig är det nog mer en sista, och så här kan man säga. Det kom ju då när jag var 23 och sen så fortsatte jag ha de tankarna väldigt mycket, men visste inte riktigt hur jag skulle applicera det, för jag hade inget sammanhang med det. Det var också innan Instagram och sånt. Nu finns det ju, kom in på Instagram, så finns det hur mycket som helst om andlighet, och klicka på en länk så har du jättemycket kunskap. Det fanns ju inte då. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle läsa och så. Och jag har aldrig hört talas om kristaller och sådana grejer. Det var inte det. Så. Det var inte det som är viktiga. Det är ju bara ett verktyg, men viktiga är ju att ha det i sig själv. Hur kan jag vara en bra person? Det är samma som kristendomen. Det är ju bara gyllene regeln. Mm. Eller alla religioner. I alla fall så blev jag ihop med min dotters pappa. Och vi blev ihop. Och det var kanske inte så uppskattat i den relationen, just den här biten. Min andliga sida. Så det, jag höll på med yoga och sådana grejer sedan jag var typ 16. Så det, men det låg jag lite så halvlatent, och jag drev ju klubbar också där du spelade också.
Mycket. Vardagsrummet.
Klubb Vardagsrummet startade jag med en kompis, eller en före detta kompis. Så då drev jag klubben några år, så då var jag väldigt, och skrev mina kulturartiklar och så. Så jag hade ju fullt upp med den biten. Och sen blev jag gravid, vilket var planerat och väldigt efterlängtat.
Och ja, sen det brukar jag tänka på. Att du har sagt att liksom Jane... Mm. Att hon har funnits med dig så länge.
Ja, alltså jag minns när jag bodde då i Berlin, som jag sa till dig. Då minns jag att jag brukade känna så här en röst som bara, jag vill komma till dig, min dotter ska komma till dig. Och hon är typ exakt som jag trodde.
Ja.
Hon är så otroligt stark, min dotter. Alltså, jag känner bara, när hon får reda på det här med klimatförändringen, då är det bara Greta Thunberg all the way. Alltså,
ja,
jag känner
ja men det är så kul. Och jag har ju inte träffat henne, men att få följa henne liksom på Instagram. Och så bara se hur hon är och... Hon håller på, alltså hon är verkligen en sån force.
Ja. Hon är verkligen force of nature.
Hur gammal är hon?
Nu är hon 7.
Ja.
Men hon får ju ha sin egen resa och så. Men, ja, så hon har kommit till mig då när jag var precis fyllt 28. Så då var det ju den biten att få barn och allt det som det innebar. Och sen när jag var 30 så gjorde vi slut med hennes pappa. Och efter det började en väldigt stor resa för mig. Det var framförallt då Kakan som min resa började.
Mm.
För att då var det som att allt det här in min egna tro och andlighet och allt det här som har varit latent i många år bara vällade upp. Alltså det var som att vad jag gick var det synkronicitet, och jag tänkte på någon så dök de upp, och det var så jätte, allting var magiskt. Jag håller på med healing och allting bara kom till mig. Så senaste, det är så 5 år sedan, så att senaste 5 åren har varit en väldigt omtumlande resa i perioden, men nu har det lugnat lite grann de sista åren. Men första 3 åren var verkligen så här hela tiden så gamla relationer som skulle lösas upp och gamla band som skulle redas ut, och det var jättedramatiskt.
Jag känner att jag är liksom, jag är lite typ, jag ska inte säga att jag är, att det är så omtumlande för mig, men jag är verkligen på ett ställe där jag skulle behöva någonting sånt nytt liksom. Jag pratade med en kompis om det, men jag undrar liksom, på ett sätt så skulle jag vilja vara med, alltså gå i kyrkan, men jag hittar liksom ingenstans där jag hör hemma, och jag fattar inte hur jag ska ta till mig den här andligheten som du håller på med. Det verkar vara så mycket, verkar vara ett heltidsjobb. Jag menar, jag tränar ju så mycket. Hur ska jag ha tid med det?
Fast det är ju verkligen inte, bara för att jag kanske skriver om det så, det är ju inte, jag får ju till mig grejer när det kommer grejer och så, men
alltså, ja, men till exempel, vadå grejer när det kommer? Nej, men... vad betyder det?
Alltså... Nej, men jag typ sitter och typ mediterar, eller sitter ner och bara tar till och frågar så här, hjälp mig till mina guider, eller till utåt, till vad man vill kalla det för, mitt högre jag eller whatever, eller Gud eller vad du vill kalla det. Så får jag oftast ett svar och så bara, aha, okej, nu förstår jag bättre.
Ja, men hur fan kommer man dit?
Ja, men man får bara sitta lite stilla.
Ja, men alltså meditera.
Men man måste, meditera är ju väldigt bra, men man måste ju inte meditera.
Men berätta för mig hur man mediterar.
Tänk dig att du har en kaffepress, sån här espresso. Mm. Och så trycker du ner, det är som att du är så här pulver överallt.
Mm.
Och då sjunker det ner till ytan. Och först är det lite rörigt för det är pulver överallt. Och då känner man så här, men sen när saker börjar lugna ner sig så sjunker pulvret ner till botten och samlas och vattnet blir klart.
Hur gör man då när man mediterar? Kan man lära sig det själv?
Ja, alltså det är bara att sätta sig ner och andas. Andningen är ju väldigt viktig också, att man lär sig bara att andas man blir lugn.
Mm.
Och sen kommer man ner och så sitter man där och bara låter tankarna komma och gå. Ett väldigt bra knep är ju att tänka att man ser tankarna som svävar förbi och bara, aha, nu kommer den här tanken, okej, okay. Och studera det lite grann utifrån.
Då ska jag berätta för dig, Ida Therén,
ja,
att i den här hjärnan som har ADHD, då är det inte en tanke som kommer förbi, utan då är det liksom 40 tankar som bara rrr, hela tiden.
Jag förstår.
Precis. Så jag skulle verkligen behöva meditera.
En av mina allra bästa vänner har också ADHD. Och hon hade jättesvårt att meditera.
Mm.
Och, men sen plötsligt, nyligen så släppte det för henne. Det var som att hon bara släppte, hon började fatta. Hon bara, aha, och då var det som att det gick. Så att jag tror man måste bara komma över någon slags... Jag vet inte vad det är, men...
Hur mycket ska man meditera om dagen då?
Men man kan ju börja med några minuter bara. Börja med 2 minuter. Och sen kan
då stänger man av telefonen?
Då stänger man av telefonen. Det är det steget.
Kan man sätta på ljudlöst bara?
Alltså, det är ju bra om du inte blir störd av telefonen. För ja, då blir det ju svårt att meditera.
Jag sätter den på ljudlöst och så lägger jag bort den.
Lägg bort den. Jättebra idé. Så det är inte en distraherad.
Och då sätter man bara sig så här...
Ja, sätt dig skönt. Du kan sitta i en soffa. Du behöver inte sitta i så här... Den här idén att sitta så här, bena i kors.
Men snälla Ida, nu försöker jag meditera. Kan du vara tyst? Okej, okay, men jag... Okej.
Okay. Kakan meditera live.
Okej, okay, men då ska precis bara ett 20 minuter tyst. Nej, men jag tänker att jag behöver liksom... Att jag alltid är så här... Ja, men då kan jag ju kolla på en serie. Men nej, jag ska unna mig att vara lite tyst och ensam.
Men tänk lite som att det är... Som att du gör dina masker och sånt.
Ja.
Ja, du gör en ansiktsmask. Det är ju inte för att du ska instant direkt få... Det kanske inte är ett exempel, för du får ju instant glow. Men du får ju också efter meditation, och du känner ju också ett glow efteråt. Det är ju så här, en grej du gör för att sen mår du bättre.
Hur ofta mediterar du?
Inte så ofta som jag borde. Jag vet ju att jag mår bra om jag mediterar 20 minuter om dagen, eller 2 gånger om dagen till och med.
Mm.
Och det gör jag faktiskt inte just nu. Jag har haft perioder när jag gör det. Just nu är jag inte i den...
För man kan inte meditera på ett tåg om man åker någonstans.
Kan man göra. Var du känner att du... stanna i dig själv och som vara i sig själv en stund och inte och titta på tankarna istället för att vara i tankarna så, och inte vara i känslan utan bara, aha, nu kommer den här känslan, okej, okay. Och låta saker bara, men tänk som du sa, som jag sa, med pulvret sjunker ner till botten. Mm. Och vattnet blir klart och man känner sig rejuvenated, vad heter det på svenska, man får ny energi.
Mm.
Ja, så den resan började för 5 år sedan för mig väldigt starkt.
Vad har du liksom tagit till mer för strategier?
Jättefint att jag håller också på med healing. Det är någonting som det kom till mig. Jag var ute i skogen och så kände jag bara hur mina händer började vibrera. Och sen så kunde jag plötsligt känna energi. Så att om jag håller handen typ en decimeter från någons kropp så vet jag var de har ont någonstans. Jag kan göra det på dig nu om du vill.
Oh, alltså,
Kakan sitt liv.
Nej, jag är så imponerad. Jag är så imponerad av... människor med såna gåvor.
Men jag tror att väldigt många av oss har gåvor, men de kommer när vi är redo. Ja, vi är skrämda av dem.
Ja, men jag har ju en nära vän som liksom är... som håller på med sånt här. Som är liksom... alltså extremt mottaglig.
Mm.
Och som aldrig har... Alltså, du vet, vissa människor om de hade sagt det hade man bara, absolut gumman. Men hon är liksom så ödmjuk och oforcerad och... Hon skulle liksom aldrig ljuga.
Nej.
Jag är så impad över henne. Och hon håller verkligen på med olika andliga resor.
Men en jättebra grej om man är lite nyfiken på de här sakerna och lite skeptisk. Men ändå så här, jag brukar säga till folk, testa att öppna upp dig för de här sakerna en dag. Bara så här, okej, nu testar jag att tro på att det finns något större.
Mm.
I en dag eller en vecka. För att som jag ser det, den programmeringen vi är med om i vårt samhälle, den patriarkala programmeringen, innefattar också, tro inte på dig själv. Har du aldrig en tilltro till pengar, den som har makt, alltså vita män.
Mm.
Det är vår programmering. Lita
konsumtion.
På konsumtion, typ. Allt det här som bygger på hierarkier och status och patriarkatet. Att våga lita på sig själv och sin egen guidning och sätta sig ner med sig själv och bara, okej, vad kommer upp för mig? Vad tycker jag är sant? Vad är rätt för mig? Det är ju det mest radikala man kan göra.
Ja, och, alltså jag menar, så där är det ju speciellt med alltså, att utsättas för rasism och sexism och jag menar, homofobi.
Mm.
Alltså, vi blir hela tiden motarbetade genom att vi ska tro att vi är paranoida och överdriver. Alltså vi som är med om det.
Mm. Och i USA finns det ju jättestor överlappning mellan typ queer-rörelsen och lite såhär new age.
Mm.
Alltså det är ganska många som är... Det är ganska många som är med i båda, så att säga. Eller som, för det är ju en radikal handling att våga tro på sig själv.
Mm. Men vi känns ju så gruppstyrda i Sverige. Alltså,
mycket ju politik här.
Alltså, ja, men också väldigt så... Socialdemokraterna bestämde ju att oss så länge.
Mm. Jo, precis.
Att vi, det känns som att vi är fortfarande är kvar där ganska mycket i så här...
Mm.
Att vi så här har blivit passiva på grund av det.
Mm. Det är väldigt fint med Sverige att Sverige har sånt tro på kollektivet.
Ja.
Men det bygger på en homogenitet som inte riktigt existerar längre.
Mm.
Och det bygger ju alltid på att man har en så här grupptillhörighet, alla tycker samma och är likadana, mm. och så är det ju inte längre.
Nej, och jag menar vi har ju, alltså, om man tänker på hur kollektivet såg ut 60-70, så är det ju inte längre, för sen började individualismen ta över. Alltså så grovt på 80- och 90-talet och sen dess är det ju kört.
Men det är ju väldigt dubbelt, för det är väldigt mycket individualism, men också inte, ändå väldigt starkt tilltro till kollektivet. Men det är väldigt svårt att vara annorlunda och så, samtidigt som det är individualism. Ja. Men jag tycker i alla fall att de som känner sig nyfikna kan testa så här, men vad händer om jag tror på Gud eller vad man vill kalla det för i en vecka? Och vad händer då? Vad skulle jag då göra? Och så kan man testa och gå på, om man vill gå på healing eller man vill testa gå på något så här alternativ behandling och se vad som händer och sådär. Men att bara öppna upp en liten springa och tänka en möjlighet att det kanske är annorlunda än vi har fått lära oss i samhället.
Men ja, och det där, that goes for everything, typ. Mm. Om du känner känslor för någon eller liksom...
Ja, precis.
Hur går det till när du håller på med healing?
Alltså just nu har jag faktiskt inte healing längre. Jag håller inte på med healing längre. Jag har ibland, jag har sista månaden haft ganska mycket vägledning klienter, alltså intuitiv vägledning och så.
Ja, precis.
Men nu har jag faktiskt inte riktigt, nu känner jag mig lite klar med det också. Jag får se om jag fortsätter. Nu vill jag bara fokusera på boken och den biten av mitt liv. Men de sista åren har jag ju bott i USA, det kanske jag kan nämna också.
Mm.
Efter något år i Sverige och sådär, så både innan min dotter föddes och efter hon föddes har vi bott mycket i USA med hennes pappa. Och även efter vi har separerat har vi bott i USA separat då.
Obs, han är svensk.
Obs, han är svensk. Han är journalist också. Så sista 4 åren har vi bott i heltid i USA, så att säga. Först New York och sen, eller 4, jag vet inte. New York och sen Los Angeles sista 2 åren. Så att Los Angeles har varit mitt hem sista 2 åren. Och jag trodde faktiskt att jag skulle stanna kvar där. Jag hade inte planerat att åka tillbaka till Sverige. Men så kom ju corona nu i våras och jag trivdes jättebra där och hade en lägenhet och vänner och så. Men corona kom och så skulle min bok komma nu i höst. Som precis har släppts, att omfamna ett vattenfall.
Så by the way.
Det är ett citat av poeten Paul Anderson. Mm. Som var queer och jobbade som prostituerad bland annat och tog mycket droger. Och sådär. Hade rätt så tufft liv på 50-talet. Och han sa det. Det var så himla fint citat. Boken skulle komma i höst och så kände jag väl att det var mer logiskt för mig att vara i Sverige när boken släpps och ändå det var kaos i USA.
Hur är det med din granne? Är hon lesbisk tant?
Åh, Trish. Nej, hon är faktiskt inte lesbisk, men hennes kompis är lesbisk.
Ja, precis.
Hennes bästa kompis.
Som har cancer, va?
Min granne har cancer och vi har varit jättenära vänner. Hon är lite som en mamma nästan, eller extra mamma för mig och så. Det var en väldigt fin relation. Också väldigt läkande för mig, för att jag tror inte att jag har känt tidigare någon kvinna som är, hon är 70, som är den generationen som är lite så här sassy, vad heter det? Alltså lite så här kaxig och så, och rolig och kaxig på det sättet, och så här väldigt kul, så här grov, alltså mörk humor och så här sarkastisk och så. Och hon har nog gett mig en ny bild på av åldrande. Mm. Jag behövde en förebild där, hur man kan vara som 70-årig tant och vara så himla cool. Och hålla koll på de nyaste tv-programmen och trenderna och så. Så det har varit väldigt inspirerande för mig att se en sån, träffa en sån person. Jag blir mycket mer peppad på att bli äldre.
Mm.
Så vi har varit väldigt nära. Men nu är jag i Sverige och bor hos mina föräldrar i Värnamo. Tillfälligt i alla fall, vi får se hur länge. Jag tycker det är ganska nice.
Vad tycker din dotter?
Hon älskar det, hon tycker Värnamo är bästa.
Sors, men alltså det är otroligt.
Alltså hon har bott i New York, hon har bott till och med i Barcelona en period när hon var liten, 3 månader, eller 6 månader, jag kommer inte ihåg. Vi bodde i Barcelona en period, och sen har hon bott i New York 2 år, och sen just 2 år. Och Värnamo är det bästa.
Varför det?
Hon kan cykla till skolan själv, det är inte massa bilar överallt, det är inte tryggt, det är inte så här människor som är olika... som skulle behöva hjälp på gatan som springer runt.
Nej.
Utan det är ganska så här tryggt för henne och natur och frisk luft och sådär.
Så bor du hemma hos dina föräldrar?
Just nu bor jag på, de har 2 våningar i huset, så jag bor på övervåningen. Eller vi bor ju tillsammans.
Ja.
Men jag är faktiskt ganska bra, för jag har rest, så jag kom till Sverige i juni, har jag rest varenda vecka. Till
ja, men jag tänkte det var därför jag frågade, för det innebär ju en väldig ansvar för dem.
Men de är ganska unga, mina föräldrar, nästan 60, och tycker bara det är kul. Och jag har varit varenda vecka, typ Berlin, Värnamo, Malmö, Göteborg, Stockholm, rest hela tiden.
Mm.
Så att, det var också därför jag ville vara där, för jag kunde ju bo till Stockholm, jag har en lägenhet här som är uthyrd. Men jag vill inte vara själv med henne här när hennes pappa ska vara i USA.
Nej, så jag vill men alltså, jag tycker att det är underbart det där med generationsboende.
Alltså, det är helt fantastiskt. Det är det shit alltså. Jag tycker det är helt underbart. Och så hänger det på att man kommer överens med sina föräldrar.
Mm.
Men jag tror vi har landat på en plats där vi accepterar varandra. Och de har väl accepterat under årens lopp att jag inte riktigt är som andra. I alla fall inte i Värnamo. Mm. Och varit lite så här, och de var så gulliga. Alltså, de kom upp i helgen. Vi var allihopa i Stockholm och gick ut och åt. Och så gav de ett kuvert. Och jag bara, vad är det här? Så öppnade jag och de bara, ja, du tog ju aldrig examen på universitetet som dina bröder har gjort. Och vi har helt enkelt sagt att du ska få din examenspresent när du ger ut din första bok. För vi vet ju att det har varit ditt mål. Så jag fick en present.
Nej.
Alltså jag blev så rörd.
Och jag blev rörd.
Och min mamma började gråta. Hon bara, vi är så stolta över
dig. Ja, de måste vara så stolta över dig. Du är så cool. För att ha dig som dotter.
Två.
Hur många brorsor har du?
Två. Var... Jättefina.
Ja, var bor de någonstans då?
En bor i Linköping och en bor i Göteborg. Båda två ingenjörer.
Oj.
Så de fick så här väldigt, två väldigt välskötta medborgare.
Och vad gör dina föräldrar?
De är lärare.
Mm.
Mamma var undersköterska, men hon pluggade till lärare när jag var 10, tror jag.
Mm.
Men ja,
det... Min mamma är också undersköterska.
Ja. Nej, men och liksom det är så fint också för Värnamo och deras vänner är ju så här, jobbar på fabrik eller du vet.
Mm.
Vanliga jobb så. Och de är också väldigt stolta över mig. Hela mina föräldrars travgäng har köpt min bok. Och en av dem har redan läst boken och tyckte den var jättebra. Och han är inte, han är så här 60-årig man, jobbar på fabrik och tyckte den var skitbra. Så att det är väldigt kul att jag känner mig väldigt stöttad faktiskt. Jag känner mig väldigt motarbetad som barn. Men jag vet inte vad det beror på om det var faktiskt, om jag faktiskt var motarbetad. Ifall det bara var en känsla jag hade så här, utanförskap.
Ja, men du var säkert motarbetad.
Men tiden har kommit i, oavsett vad, så har tiden kommit i kapp.
Ja.
Och jag känner verkligen, jag inte motarbeta kanske av mina föräldrars vänner så, men av världen i allmänhet. Mm. Men nu känner jag ändå att saker börjar synka ihop, att folk,
ja, men så fattar. Känner jag med.
Känner du också så?
100%, men också känner jag så att det fanns, alltså, att befinna sig i den autonoma vänstern var alltid så svartvitt. Och det, där fanns det som en trend att man skulle säga upp.
Just,
eller att folk sa upp bekantskapen med sina föräldrar och att man skulle bryta. Gud, jag kommer ihåg, min pappa retade mig så mycket att jag liksom hotade honom att jag skulle bryta med dem. Så någon gång när vi bråkade, han bara, bryt Karin, bryt. Och du vet, jag började skratta. Hallå, nu har vi tjatat så jävla länge. Tack Ida för att du kom hit alltså.
Så himla kul att vara här. Jag känner mig helt lugn och glad.
Som att du har mediterat en timme och 10 minuter.
Typ så.
Jag ska börja meditera.
Ja.
Vänta, kan inte du hila mig lite nu?
Ja, det kan jag.
Okej. Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Ida Therén.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.